Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vi har tyvärr fått vänja oss vid gangsteruppgörelser i vårt land. När vi startade Efterlyst i början på 90-talet hade vi aldrig reportage om avrättningar på öppen gata, skjutningar på restauranger, oskyldiga vittnen som dödats. Numera har vi det i varje program. Och oftast inte ett dåd, utan två eller tre. Två 15-åringar som skjuts i Malmö, en nybliven mamma dödad mitt på gatan, en 18-årig kvinna pepprad med flera skott i en lägenhet, en student träffad i ögat i sitt eget hem, bara för att nämna ett fåtal exempel. Fall som väcker uppmärksamhet, men som sen försvinner in i rapporteringen om ännu fler uppgörelser, ännu fler skjutningar, ännu fler oskyldiga offer. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Men det som hände i Stockholmsförorten Sätra onsdag den 10 april 2019 var nog alldeles speciellt. Något som tog gangsteruppgörelserna till en helt ny nivå. Något som skakade om även den mest luttrade polisutredare. Det här väckte naturligtvis stor uppmärksamhet i kvällspressen. Så här skrev till exempel Aftonbladets kolumnist Oisin Cantwell, en reporter som följt brottsutvecklingen under många år. Så här skriver han: två unga män, bara 18 respektive 21 år gamla, tvingades ner i en källare genom en lång gång. De hade ingen möjlighet att fly. De tvingades klä av sig nakna och sätta sig ner. Han fortsätter: dubbelmordet i Sätra är förnedringsbrottsligheten dragen till sin extrem, utförd med en tidigare inte sedd brutalitet. Expressens kolumnist Fredrik Sjöshult beskrev händelsen som en oroväckande utveckling. Och i Sätra samlades hundratals människor till minnesstund. Journalister från ett otal olika medier var på plats. Och några dagar efter händelsen skickade även regeringen en representant, inrikesminister Mikael Damberg, till platsen för att markera sin oro. Den här händelsen berör hela landet, sa han. Och den som mitt i all uppståndelse fick uppdraget att utreda händelsen var kriminalinspektör Torsten Alm på avdelningen grova brott på polisområde Stockholm Syd. En utredare som varit med länge och sett det mesta.
Det här är gangstermord. Jag har refererat till det tidigare som mexikanska gangstermord eller till Camorra-mord, med på sättet det har genomförts. Och sättet man har hanterat personerna innan de mördas.
Du har ju varit med om en hel del. Var någonstans placerar sig det här?
Ja, det här är det som jag kommer faktiskt ta med mig hela livet. En av de få saker. För det är så hemskt genomfört. Och det man har gjort mot de här personerna.
Kan du kort beskriva, vad var det som hade hänt där i källarförrådet?
Onsdag den 10 april, mellan 14:15 kan jag säga och 15:00, så är två offer och tre gärningsmän nere i det här källarförrådet i Sätra centrum. Och vi vet den här tidpunkten för att för att komma ner i de här källarna måste du ha en sån här dörrbricka, plupp kan man kalla det. Och de loggas ju, så vi har exakta tidpunkter när de går in och även när de går ut. Och det här sker väldigt fort, det går ju under 10 minuter mord genomförs. Och ändå hinner de med, de går ner tillsammans i källan. De går in i en källarförrådsgångar som är väldigt smala, de är 90 cm breda. Får gå ner längst ner, de tvingas av sina kläder. De tvingas sätta sig ner nakna längst in i en av de källargångarna. Bredvid varandra. Och sen så blir de avrättade, som jag ser det, med två olika vapen. Och mer eller mindre närskott mot huvud och kropp.
Och det som hände var att två ynglingar, 18 och 21 år gamla, hittas mördade i ett källarförråd. Men inte bara dödade utan också kraftigt förnedrade. Båda var nakna, sittande på golvet, skjutna med flera skott. De hade alltså gått igenom i korridoren i källaren, väl medvetna om vad som skulle hända. Väl där inne hade de tvingats klä av sig nakna och sätta sig ner, och sen hade någon eller några helt enkelt avrättat dem. Det finns inget annat ord för att beskriva det, en ren avrättning. Och jag tror ingen av oss kan föreställa sig den dödsångest de båda måste ha känt. De står där, tar av sig plagg efter plagg och helt nakna sätter de sig ner. Och de vet att det här är det sista de gör i sina liv. Varför är de nakna? Förmodligen av en enda anledning, som en markering helt enkelt. Morden hade två syften. Dels att bli av med de två ynglingarna, men också att varna andra. Budskapet var tydligt. Någon säger, bråka inte med mig. Så redan där i händelseförloppet står en sak klar. Det handlar om att skrämmas. Det här är utfört av någon som vill markera sin makt. Varför är de nakna?
Det vet inte vi. En teori kan vara att det ska vara ett statement, så att säga. Man gör inte. För det här är ju ett bråk mellan olika falanger i Sätra. Så att de vill sända ett meddelande till offrens medhjälpare eller kompisar.
Det hade börjat på onsdags eftermiddagen. 21-åriga Hakim kör sin flickvän till hennes skola och släpper av henne. De ska ses senare på dagen. Därefter åker han till Sätra centrum och parkerar bilen. Inne i centrumet träffar han sin gamla kompis Hermon. Hermon är 18 år gammal, går sista året på gymnasiet och ska ta studenten någon månad senare. De två har känt varandra länge. De har gått samma skola och är bästa kompisar. Den sista iakttagelsen av dem är klockan 14.45 när de går ut ur Sätra centrum. 10 minuter senare ringer Hakims flickvän till honom. Inget svar. Hon går in på Snapchat och ser att han har varit i centrum. Hon ringer Hermon. Inte heller han svarar. Då blir hon orolig och ringer några andra kompisar. Det samlas ett gäng som börjar leta efter de två. Alla är oroliga. Förmodligen för att de vet vad Hermon har sysslat med. Han säljer knark och det vet alla, har ambitioner på att ta över handeln i Sätra från den som hittills haft ensamrätten. Sökandet pågår hela kvällen och nästa dag. Hakims bil hittas, vilket ökar oron, och Hermons mamma anmäler honom försvunnen. Några av kompisarna försöker ta sig in i källaren i ett intilliggande hus. Det är inte helt enkelt, det krävs en blipp för att komma in. De lyckas övertala en kvinna att släppa in dem i porten. Men hon vägrar öppna dörren till källaren, så killarna får gå ut igen. De möter en man som med sin blipp öppnar den dörr som går direkt till källaren. Men han vill inte öppna dörren till själva förråden, så gängen får övertala en tredje person att öppna den dörren. Och det är då de upptäcker kropparna. Klockan är 16:30 på torsdag kväll och samtalet kommer in till larmcentralen. De är jättedöda, säger uppringaren. Samma kväll rapporterade vi från platsen.
Det här är Efterlyst med Hasse Aro.
Vi ska börja kvällens sändning i Sätra i Stockholm där polisen just nu utreder vad man misstänker är ett dubbelmord. Vår reporter Valentina Javeri är på plats. Och Valentina, vad är det som händer där ute egentligen?
Vi står just nu här precis vid brottsplatsen. Kriminaltekniker befinner sig i ett förråd här bakom oss där man hittade då två personer som hittades tidigare idag vid 16:30. Man undersöker nu vad som har hänt, vilka de här personerna är. Och man tittar också på om det finns andra områden som kan ligga bakom det här brottet eller det här misstänkta dubbelmordet.
På fredagen drar utredningen igång. Det första är naturligtvis en teknisk undersökning av brottsplatser. Och två saker hittas som kommer att få stor betydelse för utredningen. När ni då får larmet och att de är hittade och ni går dit och gör då en teknisk undersökning där. Vad är det ni hittar på plats?
Ja, kropparna hittas ju helt utan kläder. Vi hittar inga kläder. Än idag har vi inte hittat deras kläder. I runt omkring förråden så hittar vi bland annat 9 kulor, kulfragment i kropparna och runt omkring på golvet. Vi hittar, jag tror det är 7 hylsor av en kaliber. Men vid obduktion får vi fram att det är 2 olika vapen, för det är 2 helt vitt skilda kalibrar. Sen också på golvet, vid en av de här gångerna, så hittas en sån här snuspåse. Och, så vi, den tas in för teknisk, hylsorna tas in för teknisk. På 3 av de här hylsorna hittas DNA från en av dem som sen blir misstänkta. Och den här snuspåsen eller snusprillan, den innehåller DNA från ytterligare en av de här gärningsmännen. Och vi vet att det här förrådet städades den 10:e då, samma dag som det här hände på morgonen, på förmiddagen. Så det var rent på golvet, det fanns ingen skräp på golvet. Den här låg mitt på golvet också i källargången. Så den är unik, den har kommit dit efter städarna varit där. Och städarna är där vid 10:00 på förmiddagen. Sen går då gärningsmännen och offren in typ 3:15, 3:10. Och det är ingen som har gått in eller ut ur den här källarfloden däremellan. Därför vet vi att de kom dit där och då.
På fredagskvällen hålls alltså minnesstunden för de döda. Hundratals människor samlas. Polisen är förstås också på plats. Dels med uniformerad personal, men också med civilklädda spanare. Och mitt i sorgen, mitt i blomsterarrangemanget och mitt bland alla kramar går också ett rykte. Ett rykte om vem det är som mördat de två. Ett namn upprepas hela tiden och spanarna får också höra det. Det är en person som är känd av polisen sedan tidigare och det är ett av skälen till att det här ryktet tas på allvar av polisen. Det är definitivt ett spår som ska utredas vidare. Personen som pekas ut heter Aram och han är 24 år. Men polisen hinner aldrig höra Aram. Någon annan hinner före. Natten efter minnesstunden, en minnesstund som han själv var närvarande på, dödas 24-årige Aram. Någon eller några ringer på hans dörr och när de hör att han närmar sig för att öppna skjuter de med ett automatvapen rakt genom dörren och skotten träffar honom på andra sidan. Han dör omedelbart.
Han skulle ju höras inom sin tid. Men natten sen till lördag, nämligen på 4 på morgonen, då blir han mördad i sin bostad, också boende i Sätra, i sin lägenhet. De skjuter alltså genom hans ytterdörr helt enkelt.
Nu har polisen 3 mord på samma vecka att utreda. Och det står ganska snart klart att de två händelserna hör ihop. För den som nu är död, Aram, blir i polisens utredning om dubbelmordet den huvudmisstänkte.
Han var väl den som styrde narkotikahandeln i Sätra, som vi ser det. Och han hade ju då en massa folk som hjälpte honom, eller som sålde åt honom. Bland annat ett av offren, den yngsta. Han var försäljare åt Aram innan. Ja, det var han som var kungen av Sätra, kan man schematiskt säga.
Nu drar utredningen igång på allvar. Och som alltid i den här typen av brott blir det övervakningskameror och mobiltelefoner som får stor betydelse för polisens spaningar. Vad får er att tro att de här morden hör ihop?
Ja, det vet vi inte säkert. Det vi vet är att de här dubbelmorden då, de har Aram delaktighet i. Men sen så hans mord, från början så spreds ju väldigt snabbt i trycket när det hade skett att det var en direkt hämnd för morden på de här två ungdomarna. Men Aram-mordet är än idag inte löst, så vi har inte svaret fullt ut på det.
Men den tekniska undersökningen som ni gör av övervakningskameror, telefoner och sånt visar att han har varit tillsammans med de här killarna vid tiden för mordet.
Ja, vi gör ju så här att när det här har skett så drar vi igång på fredag morgon redan en stor grupp som jobbar med det här ärendet. Och bland annat så har vi då en person som får ansvar. Han ska ta in alla övervakningsfilmer från relevanta platser. Och det är inte bara från centrum, det är från bensinstationer, vägkameror på väg in och ut etc. Och han får ju fram filmer bland annat ifrån Zeta centrum från en restaurang som heter Al-Barsha. Och även från andra övervakningskameror att den här Aram och de andra två medgärningsmännen då, de träffas i Zeta centrum innan mordet, typ en timme innan. De går även, de är en timme, en och en halv i centrum. Om man ser på slutsekvensen innan morden sker, då går två av gärningsmännen ut ur centrum till dess baksida. Men de, där verkar som de träffar på Aram då, för de kommer tillbaka någon minut senare och då går de här tre rakt genom centrum på led, rasktakt. Går förbi alla kameror ut genom den ingången som vetter ut mot det hus där morden skedde i. Och 40 sekunder efter att de har passerat den sista övervakningskameran som man har film på ute i centrum så kommer offerna gående direkt åt samma håll. Och det är minuterna innan porten ner till källaren och källarförråden öppnas och morden sker. Och sen har vi även en timme efter morden. Så sammanstrålar de här tre gärningsmännen på den här restaurangen Al-Barsha igen. Först kommer de två som åtalades för morden. Och sen två, tre minuter efter så kommer då Aram in på Al-Barsha. De sitter där, de umgås en stund och sen gör de vissa olika saker under de närmsta timmarna. Och de är i centrum typ till av och till 1920-tiden kan man säga.
Ja, kamerorna visar alltså tre män. Aram, en 27-åring från Huddinge och en 28-åring från Skärholmen. De har varit i centrum samtidigt som Hakim och Hermon. Arman ska dessutom ringt till Hakim strax innan han och Hermon försvann. Det ser alltså ut som om Aram kan vara inblandad i dubbelmordet. Ni tar in dem här förstås?
Ja, det blir det att Aram är så. Han är avliden, men han finns ju med i vår utredning. När vi skickar in de här tekniska bevisningarna av det, då får vi resultaten i början av juni. Det tar lite tid på NFC. Så vi beslutar att gripa de här två gärningsmännen. Den ena har vi DNA på. Den andra har vi alla filmer och telefonuppkopplingar. Att de pratar med dem på telefon, att de gör vissa saker. De grips veckan innan midsommar. Häktas och hörs. Och en av gärningsmännen, han säger inga kommentarer. Den andra berättar en historia första förhöret. Att han har varit i centrum. Men att han har gått en promenad med sina två bästa kompisar som då finns på några filmerna. Och sen att hans DNA finns på hylsorna. Då säger han helt enkelt att jag har gett dem till en kompis som nu är död. För han har blivit beskjuten typ en månad innan de här dubbelmorden skedde. Och han vill ha beskydd. Så då bad han mig, kan du skaffa ammunition? Och det gjorde jag det. Och han fick ammunitionen 2 veckor innan dubbelmorden. Och det är så också att när vi griper den här mannen i hans bostad så hittas det ny ammunition av samma typ. Samma kaliber. När vi frågar om den ammunitionen, varför hade du den? Jo, för att samma person som nu är död, han vill ha mer ammunition. Och när hade han efterfrågat den? Ja, det var väl 2 dagar efter dubbelmorden hade skett. Och varför vill han ny ammunition då? Ja, så jag vet inte, men den kanske var slut den andra. Och så som vi ser det så har han då indirekt pekat ut Aram som delaktighet i högsta grad i det här morden.
Utredarna gör också ett annat genombrott. Flera personer får sina telefoner avlyssnade av polisen och ett av samtalen är extra intressant. I samtalet berättar en person om ett möte som Aram skulle ha haft. Han har samlat alla knarklangare i området i samma källare där dubbelmordet senare äger rum. På mötet har han krävt 1 000 kronor om dagen av langarna. Och enligt personen i det avlyssnade samtalet ska flera av langarna istället vända sig till Hermon som bjöd ett bättre avtal. Allt pekar alltså mot en klassisk gangsteruppgörelse och det handlar om vad det så ofta gör i sådana här sammanhang. Makten om narkotikamarknaden. Under utredningens gång så får ni också uppgifter i en telefonavlyssning om ett möte som Aram skulle ha haft och som skulle kunna vara ett motiv till själva händelsen och dubbelmordet. Kan du berätta om det här mötet?
Ja, det ska vara att det är också en månad ungefär innan dubbelmorden så kallar Aram då alla småchippar som de kallas, alltså de yngre som sålde åt honom i Sätra till faktiskt samma källarkontor där det här morden skedde. Där han lägger upp lite regler att ni ska handla allt av mig, ni ska handla kokain och hasha mig. Jag ska ha 1 000 kronor om dagen per langare som avgift när ni säljer åt mig. Och ni ska hämta en del saker hos mig och en del saker hos det yngsta av de här offrerna. Men det sker, de gör det i början, men efter någon vecka så verkar det som om de vänder sig bara till den här yngre offret, den 18-åringen, och hämtar allting från honom. Och då blir Aram arg. Och det sägs att det har varit någon sorts uppgörelse mellan de här två offren och huvudmisstänkte då. Där de yngre kan ha på något sätt förnedrat Aram. Så det har kanske till och med blivit väldigt personligt här.
Skulle det då förklara den förnedring de själva utsattes för sen?
Det kan det göra.
Resultatet av polisutredningen blir alltså att 3 personer är intressanta för utredarna. Huddingemannen och Skärholmsmannen som sågs på övervakningskamerorna och så Aram som nu är död. Och det är främst 3 saker som talar för att de har något med mordet att göra. Det är filmerna, det är DNA-spåren på hylsorna och det faktum att en av dem, Aram, tycks ha ett av offrens mobiltelefoner efter dådet. Skulle du kunna sammanfatta, hur är bevisläget när ni kör igång det här åtalet?
Vi har ju då DNA, en av de misstänkta. Han har vi DNA på 3 hylsor ifrån platsen. Vi har övervakningsfilm där alla de här 2 misstänkta som åtalas är tillsammans innan morden. De går tillsammans ut ur centrum precis innan morden. Tillsammans med en huvudmisstänkt Aram. Efteråt så sammanstrålar de på samma ställe under övervakningsfilm. En av de misstänkta då, inte han med hylsorna, DNA, utan den andra. Han ser vi på en film, övervakningsfilm att han och de två misstänkta de sitter vid restaurangen. Helt plötsligt tar då den ena misstänkte fram något platt föremål inne i toalettpapper och visar för han vars DNA satt på platsen. Och då gör den här mannen, som han visar hur det för, han gör en kastande rörelse. Och då går gärningsman 2 så att säga direkt ut på baksidan av den här restaurangen, ut på en lastkaj, till en soptunna. Och då ser man hur han lyfter upp det här föremålet in i det där toalettpapper. Man ser inte vad det är, men det, som jag ser det så har det formen av en mobiltelefon. Det är avlångt och platt. Han stoppar ner det i den här soptunnan och trycker ner det så långt han kan. Men han tar med sig toapappret därifrån, fast han står med soptunna. Sen går han iväg. Och sen en timme senare så kommer han tillbaka till samma ställe, tittar ner i soptunnan och ser då att det verkar inte som det han har lagt ner där inte ligger tillräckligt gömt. Så han tar sin collegetröja och drar ner över handen som en handske som skyddar handen och trycker ner på det här föremålet ännu längre ner i soptunnan för att dölja det ännu mer. Och sen går han därifrån. Och sen har vi också då att vi ser på de övervakningsfilmerna att Aram och den andra gärningsmannen vars DNA fanns på brottsplatsen åker iväg i en buss, en bil, typ 25 eller 16.30 tiden. Och det är intressanta med allt det här, vi har ju tagit fram telefonlistor på gärningsmännen och offren och vi ser innan morden så är alla offer och gärningsmän vid Zeta Centrum. Och efter morden så förflyttar sig ett av offrens telefoner. Den yngsta offrens telefon, den stängs av. Typ nästan direkt efter mordet. Den är inte på mig längre. Den andra telefonen, den lever ett helt dygn. Så den, om folk bara ringar den under eftermiddagen, kvällen och natten för att söka honom. Så vi ser uppkopplingar. Och då ser vi att den är först, den förflyttar sig efter morden till närheten av dels Arams bostad och närheten till en av gärningsmännens bostäder. Som då bor i Sätra. Det är under de master som täcker in deras bostäder. Och sen ser vi också hur den här telefonen förflyttar sig ner söderut. Mm. Ner mot något som heter Vällinge försvarsskola. Eller hemmande försvarsskola i Vällinge. Mellan Stockholm och Södertälje. Och den, vi får också utredningen fram att den här bilen som huvudmisstänkt och DNA-personen så att säga åker iväg i. Den chaufför får vi ta på. Vi pratar med honom. Han säger, jo men han kör ner Aram till Södertälje för han ville ner och träffa någon där. I den vid den tidpunkten när vi såg dem åkte iväg, typ 4:30. Och vi har även filmer från Skärholmen centrum, från bensinstationen. Den passerar den här bensinstationen. 16:37 tror jag till med det. Och sen så har vi uppkoppling på den här telefonen. Att den kopplar upp i närheten av Eriksberg i Alby, Norsborg. Och sen så hamnar den nere i skogen utanför Vällinge. Och där ligger den ett helt dygn på samma plats. Och får ta emot, för alla släktingar och vänner börjar ringa smsa den här telefonen. Mm. Så vi har uppkopplingar ett helt dygn. Ända fram till 4-tiden, alltså ungefär 20 minuter innan de hittas i källaren i Sätra. Och när vi får ta på chauffören till den här bilen, han visar att de kör vägen. Och de stannar vid stället för att Aram, han vill gå ut och han behöver kissa, som han har sagt. Så han går ur bilen och chauffören säger, jag vet inte riktigt vad han gör. Jag har inte full koll på honom under hela tiden han går ut, någon minut där. Men där de stannar och sen åker därifrån, det är under den här masten där telefonen hamnar till slut. Och den hamnar där vid tidpunkten de är, åker ner, stannar och åker vidare. Så vår teori är att de har stannat och troligtvis kastat telefonen i naturen där.
Åklagaren beslutar sig för att åtala de två männen som fortfarande lever. Det blir en märklig rättegång. En rättegång mot de två, men underförstått också mot en tredje person, Aram. En rättegång mot en död man.
Det blir lite märkligt i början, för att åklagaren refererar ju till Aram den döde och som en tredje person. Och till slut så blir det att man säger det rakt ut vem det är avseende, för det blir väldigt krångligt för alla att hänga med. Och det är lite lustigt, för vi har ju mest bevisning egentligen mot den avlidna i det här fallet. Mm. Och sen kommer det en graderad skala på de andra två.
Rättegången hölls i december förra året och dom skulle ha kommit den 15 januari i år. Men så blev det inte. Chefsrådmannen blev sjuk och kunde inte fullfölja sitt uppdrag. Hela rättegången måste tas om.
Jag tror det var den 7 januari. Då meddelar domaren som satt den domstol, den tingsrätten, att hon var sjuk så hon kunde inte lämna en dom. Så då fick vi ta om hela rättegången. Så det blev ju två av samma. Och då blev det domare två som genomförde den här med en backup. För det är vanligtvis sitter det en domare och tre nämndemän. Men i rättegång två, då blev det två domare och tre nämndemän utifall att någon blev sjuk. Du skulle kunna slutföra det här.
Hade det någon betydelse, menar du, att rättegången fick tas om?
Det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte det. Men man vet ju inte, för domstolarna ska ju vara helt fria. Och när de går in i en rättegång så har ju de egentligen inte läst någonting. De får ett åtal från åklagaren, det läser de. Och sen får de under rättegången hänvisningar till materialet, delar av det materialet, förundersökningen. Så den här förundersökningen var väl på ett par tusen sidor, 2-3 tusen sidor. Men generellt så läser man ju bara det som åklagarna och advokaterna hänvisar till, om det är vissa delar tekniska, vissa förhör och sådär. Så de kanske bara läser en tredjedel egentligen.
Det här blev förstås ett bakslag för åklagare och polisen, men det blev inte det enda. När domen väl faller frias den äldre av de två männen. Rätten tycker inte att åklagaren ens lyckas bevisa att han har varit på platsen, än mindre skjutit någon.
En fälldes för livstid som utförare och en varit helt fria. Och vi som håller på med utredningen, vi har ju, vår åsikt är ju att de är så tajt sammanbundna att de har gjort det här tillsammans. Om de är utförare, det kan jag inte säga. Men de är definitivt medhjälpare till de här dubbelmorden. Och att, ja, domen är lite underligt skriven från min synvinkel. Men det är ju som det är med det här, det är de som bestämmer, då får man ta det.
Men den andra mannen från Huddinge döms till livstidsfängelse. Hans DNA på tomhylsorna som hittades på mordplatsen och det faktum att han använt ett av offrens mobiltelefoner efter mordet blev hans fall. Båda domarna är nu överklagade. Livstidsdomen har överklagats av mannens försvarsadvokat. Den friande domen har överklagats av åklagaren. Så det blir en rättegång till. Och ingen kan med säkerhet säga hur den kommer att sluta, även om jag personligen tycker att DNA-spåren på tomhylsorna blir svåra att snacka bort.
Jag är hoppfull. För att åklagaren, han är väldigt på och han säger nej, de ska dömas med det vi har. Han driver den tesen.
Men oavsett hur det går i den nya rättegången så kvarstår en fråga i den här historien. Vem mördade Aram? Vem tog livet av den person som enligt åklagaren var huvudansvarig för dubbelmordet i Sätra? Två män greps för den händelsen, men de är nu släppta och utredningen pågår.
Vi vet ju inte, i och med att vi inte har någon lösning på Aram-mordet, men det är en väldigt bra teori att det kan vara en hämnd. Sen tycker jag att det går ju väldigt fort. Från de hittas alltså torsdag eftermiddag i 4-5 tiden. Han skjuts 1,5 dygn senare. Då har man fixat fram ett vapen. Man har fixat fram ett automatvapen. Man har fixat fram en flyktbil. Det finns personer som är villiga att göra det här. Och det är inte så att man går ut på Blocket och söker någon bara. Du måste få ta på någon som är villig att göra det här. Och är det någon utomstående, eller alltså inte en ren hem där de kompisarna gör det, då är det pengar inblandade. Och det är inte småsummor. Jag tror inte att... Jag tror att det känns som om det har gått så fort från en dubbelmorden till det här mordet. Jag tror inte att det kan vara direkt hem, men det är någon ingrediens i det.
Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson.
Ljudinslagen i avsnittet kommer från Efterlyst i TV3.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.